رفتی
En vecka av begravningsceremonier i Iran. Den dödade Ali Khamenei på Lide Parad i sorgeprocession genom Teheran och till grannlandet Irak. Miljoner shia-muslimer i en blandning av religion, sorg och politik i tårar och med löften om hämnd.
God willing, they will receive the punishment for what they did in this world and will make them feel a humiliation that is unprecedented in history.
The world has no place for these Epstein followers, and the people of the world are finding out more and more what is the best way forward.
Hur Iran ska utkräva hämnd är oklart. Kanske genom symboliska attacker utan dödsoffer mot amerikanska baser så hämnades toppgeneralen Soleimani som dödades 2020 på order av Donald Trump. Trump som förvånas över tårarna i Teheran nu. Jag trodde de hatade honom. För tillfället låter han Iran vara i fred.
We knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap just nu i Tel Aviv, och Lorin Ibrahim, SRs utsända i Erbil i Kurdistan i Irak. Och jag heter Lasse Johansson. Ja, men Lorin, du finns ju i Erbil i Kurdistan. Hur följs den här begravningen av Ali Khamenei där?
Ja, men det har varit och är en hel del mediebevakning, men inte alls i samma utsträckning som till exempel iranska medier eller de medier som är närmare Iran. Jag skulle nog säga att fokus ligger mer på säkerhets- och utrikespolitiska perspektivet här. Och just relationen mellan länderna Iran, Kurdistanregionen och övriga Irak än själva ceremonin och det religiösa innehållet.
Jag förstår.
Och vi ska komma ihåg att majoriteten här är sunni-muslimer. Mm. Så att det kan också ha påverkat.
För jag tänker nu när vi spelar in, det är tisdag 7 juli strax efter 10, och då finns ju Khameneis kvarlevor i den här heliga staden. Kom, sen ska kroppen föras till Irak, Najaf och Karbala. Varför det?
Ja, men det stämmer. Alltså, kvarlevorna, de flögs till den heliga staden Qom redan igår kväll. Mm. Och det är en av shia-islams allra viktigaste städer här i Iran. Och så ska den vidare precis till Najaf och Karbala, som också är en av de två viktigaste shiitiska religiösa städerna i Irak. Mm. De har ju väldigt stor betydelse för shia-islam. Alltså, Najaf är Qoms motsvarighet i Irak. Det är där det religiösa fäster. Är det där de många helgedomar finns, pilgrimer tar sig dit. Det är väldigt viktiga städer. Men det är också ett sätt för Iran att visa sin styrka över gränserna i andra länder, inte bara in i Iran. Så det är både en religiös ceremoni men också en styrkeparad, en bevis på enighet och självförtroende för Iran.
Men vilken roll hade Khamenei för shiiterna i Irak? Vad kan du säga där?
Ja, men han är viktig som en religiös ledare. Han hade stor inflytande över flera irakiska shiitiska partier och också väpnade grupper, proxygrupper. Särskilt efter Irak-invasionen 2003 när Saddam Hussein störtade. Så Khamenei var en mycket betydelsefull politisk och ideologisk ledare för just Iran-vänliga shiitiska grupper i Irak. Men i Irak finns en annan religiös shiitisk tradition, speciellt i staden Najaf, där man har en annan religiös tolkning eller, vad ska man säga, värdering av shiitisk islam. Där ska den religiösa ledaren till exempel allmänt hålla en viss distans till statsmakten, till skillnad från i Iran, där den högsta ledaren har direkt liksom makt och nära kontakt till statsmakten. Så det är skillnad.
Isabel Schierenbeck i Israel då, hur stort utrymme ger israeliska medier till alla de här ceremonierna i Irak?
Nej, inte alls. Speciellt mycket utrymme skulle jag säga. Det har ju inte kommit några direkt officiella uttalande. Utrikesminister Katz har kommit med någon form av varning, kan man väl säga, till den nya högsta ledaren. Men det har han gjort tidigare också, där han har upprepat då att ingen iransk ledare går säker så länge man fortsätter utgöra ett hot mot Israel, som ungefär så uttrycker han sig. Mer fokus i så fall på att man det här att man menar att man genom att ha dödat honom och flera andra inom den iranska regimen och hela kriget mot Iran, att man har försvagat Iran och det säkerhetshot som man menar att de utgör mot Israel då.
Ja, för att jag har inte sett några kommentarer alls från Netanyahu. Det är ju ändå lite anmärkningsvärt. Det är ju en dödsfiende så att säga man har bekämpat och som begravs.
Min tolkning av detta här är att det är inte värt priset här politiskt att kommentera detta nu, utan dels så finns det många arabiska ledare på plats i Iran som delvis har varit, skulle man kunna säga, allierade på ett sätt eller annat med Israel, inte minst under 12-dagarskriget där man faktiskt hjälpte Israel mot Iran med att skjuta ner drönare och så vidare. Så att här är det nog ett exempel på att han så att säga väljer när han uttalar sig och inte. Och det kan leda honom in i problem istället för att ge honom något konkret vinst av att uttala sig i det här sammanhanget.
Lorin, är det många shiiter från Irak som nu farit till Iran för den här begravningen?
Ja, så för många shiiter, särskilt Khamenei-anhängare, så betraktas han ju som en martyr och en viktig personlighet. Så det är många som har tagit sig till Iran, inte bara från Irak, också länder som Libanon, Syrien och andra shiiter ute i världen, skulle jag säga. Mm.
Men även ledarna i Kurdistan, ju, där du är, de ledarna är ju sunni. Mm. De har ändå varit på begravningen också. Varför det?
Ja, men det stämmer. Presidenten för Kurdistan-regionen var på plats och andra ledare och gav intervjuer och så. Det är nog främst av diplomatiska och geopolitiska skäl snarare än för regimens ideologi eller värderingar. Efter Khameneis död befann sig ju inte bara Kurdistan-regionen utan hela området i känsligt säkerhetsläge. Och här vill man nog från kurdiska ledarnas sida som närvarade, det vill säga signalera att man vill ha en fungerande relation med en så pass stark granne och den nya ledningen och bidra till stabiliteten i området helt enkelt. Så. Men det betyder inte att man delar samma värderingar, och det finns kritik här bland befolkningen just för att det har varit många attacker här mot olika kurdiska oppositionella iranska kurder då här. Det har ju varit attacker mot deras baser här, så det finns ju delade meningar om just det här deltagandet av kurdiska ledare vid ceremonin.
Men det här är ett sätt att hålla sig väl med Iran.
Absolut. Alltså Iran, förutom att man har ju en jättelång gräns mot Iran, så är Iran en jätteviktig handelspartner för området här. Men också relationen till Bagdad. Iran har ju mycket inflytande över politiken i Bagdad. Så för de ledande ledarna här i Kurdistan så är det viktigt att ta hänsyn till Iran i den här politiken, samtidigt som man går en balansgång med att vad ska man säga, hålla balansen mellan den stabila kontakten med Turkiet, där det också finns miljontals kurder, och västvärlden. Så att man går en balansgång här.
Nu under begravningen har många spanat bland gästerna vilka är på plats och vilka är inte där, och det senaste har kanske varit det mest intressanta.
Three of the late Supreme Leader Ali Khamenei's sons attended prayers for their father on the second day of funeral ceremonies in Tehran, but not Mojtaba Khamenei. Iran's current supreme leader has not appeared in public since he was selected to replace his father.
Isabel, hur noga följer Israels militär vilka som är med på den här begravningen i Iran?
Ja, jag är övertygad om att man följer detta mycket noga, men man följer ju allt mycket noga som sker i Iran, så det är inte speciellt förvånande.
För det är väl potentiella mål för Israel som dyker upp på de här ceremonierna?
Jo, men så är det. Absolut. Men det skulle ju få oerhört allvarliga konsekvenser, politiska konsekvenser, om Israel skulle göra någonting vid den här typen av ceremoni. Så det tror jag inte är så aktuellt. Då det skulle ju leda till, framförallt i relationen till USA, så skulle detta inte gå att Israel gör någonting just nu. Och dessutom, som vi hörde här, så är ju många prominenta ledare från andra delar av regionen där, och det är också ett otroligt stort antal civila som är på plats här. Men att man följer det är jag helt övertygad om. Mm.
Lorin, förutom Mohtabas bröder då, som vi hörde om i det här lite korta klippet, så har det ju varit en rad viktiga iranska personer ändå, eller hur, Lorin?
Ja, men det stämmer. Det blev ändå några överraskande framträdanden, skulle man säga. Det har ju fått mycket uppmärksamhet i media också vid begravningsceremonin. Bröderna, Mojtabas andra bröder, var ju på plats med flera högt uppsatta personligheter i Iran som inte har synts till offentligt sedan kriget började, sågs sörja under ceremonin. Och vi kan bara nämna liksom tidigare presidenten Mahmoud Ahmadinejad var där, den nya chefen för revolutionsgarden Ahmad Wahidi var där till exempel, och några andra personligheter från olika proximiliser. Men just Ali Khamenei's efterträdare, alltså sonen Mojtaba, var inte på plats och har inte synts till än i alla fall under den här ceremonin.
Samtidigt som Iran då förberedde begravningsceremonierna, så uppmärksammades Israel att det var 1000 dagar sedan Hamas terrorattack den 7 oktober. En händelse som nu är en del av den israeliska populärkulturen.
What's happening?
I don't know. Hello. There's shooting at the music festival. Not far from here.
Ja, det här är från den israeliska tv-serien Fauda, en serie som visats på streamingtjänster runt världen, och där massaken den 7 oktober nu är en del då av den senaste säsongen, Lorin. För de som inte känner till Fauda, gör en kort beskrivning. Vad är det här för skapelse?
Ja, det är en drama, action, spänning, fokuserad serie som just handlar och kretsar kring en speciell elitstyrka inom den israeliska säkerhetstjänsten och militären. Och där följer man då ett team av underrättelseofficerare som på något sätt arbetar under en täckmantel för att gripa eller döda efterlysta militanta palestinier i Gaza, men också på Västbanken. Och det har fått en stor uppmärksamhet. Det har fått rätt så stor spridning.
För den är även ganska populär bland palestinier, vad förstår.
Alltså, om man vill börja med just namnet Fauda, titeln på själva serien, det är ett arabiskt ord som betyder just kaos.
Aha,
så ja. Serien skildrar både de israeliska säkerhetsstyrkornas dagliga arbete och livet för palestinska familjer och militanta grupper. Så många talar arabiska, och något som jag har hört av flera arabisktalande, det är just att man är nöjd med att man har valt rätt så nära dialekt, rätt dialekt och platser och miljö som är mer realistiska. Och det lockar ju såklart folk, för det handlar också om palestinska familjer. Så trots att serien är kontroversiell så har det blivit populärt bland en del palestinier. Men samtidigt har det kritiserats väldigt mycket, och många ser serien som allt för nära den israeliska statens perspektiv på frågan.
Isabella, att göra fiktion av ett nationellt trauma som ju verkligen inte är läkt, hur okej är det i Israel, skulle du säga?
Ja, men det är inte helt förvånande, skulle jag säga. Samtidigt så kan det vara viktigt att påpeka här att den tv-kanalen som visar, eller ska visa Fauda här nu den här senaste omgången, de har uttryckligen gått ut och sagt att Israel bör undvika att se avsnitt 7 och 8. Det kan vara svårt att se det, för att det är så relevant då utifrån att det speglar just attacken den 7 oktober. Men annars så är det något som är väldigt påtagligt här i Israel nu. Det kommer mycket musik som är kopplat till den 7 oktober, böcker, vittnesmål i olika former, men också barnböcker, skönlitteratur, filmer, dokumentärer och så vidare. Så att det har ju tagit sig in i det israeliska populärkulturen nu, och det är ju inte helt förvånande heller om man tänker på tidigare krig som Libanonkriget eller krigen, Yom Kippur eller oktoberkriget 73. Det har ju verkligen blivit en del av den israeliska populärkulturen, och det kommer såklart detta också bli. Det som kanske har diskuterats mest faktiskt när det gäller Fauda, det har ju varit tidigare, för att en av de viktigaste skådespelarna där i Dana Media, han var reservist i det för tjänstgjorde i Gaza under kriget och blev allvarligt skadad där 2024. Och det har varit en diskussion kring liksom att man har följt honom väldigt nära, om han skulle klara sig och hans när han kom tillbaka och så vidare. Han deltar inte nu, men det har varit mycket med i den här senaste omgången av Fauda. Men det har varit mycket om just honom i israelsk media och press.
Om vi tar verkligheten istället då, 1000 dagar sedan attacken, det här uppmärksammades stort i Israel. Ja, Isabel, demonstrationerna var bland annat då i Tel Aviv och du var ute på gatorna där. Hur såg det ut?
Det var mycket folk och det var ju inte bara demonstrationer, det var ju också minnesstunder av olika slag och andra typer av manifestationer. Det startade redan 6:29 på morgonen då, samma tidpunkt för när Hamas attackerade Israel den 7 oktober. Och på kvällen så var det då en stor samling av människor och talare på det som kallas Gisslantorget, men som antagligen ska döpas om till Minnestorget här i Tel Aviv.
Och du talar ju med deltagare, vad sa de?
Alltså mycket handlar faktiskt om att visa att man är tillsammans i detta, att man hjälper varandra. Lollevad upprepas mycket när någon går upp på scen till exempel. Alltså du är inte ensam, att man är inte ensam betyder det. Och det här liksom, den här gemensamma erfarenheten och stödet tillsammans som man kan ge varandra, det är liksom väldigt påtagligt i de här manifestationerna. Sen när det gäller demonstrationerna, de som är där, som också många ju är väldigt kritiska mot regeringen och så vidare, där är det ju mer en ilska mot regeringen och det sättet man har hanterat på. Så en blandning av, skulle jag säga, människor gav uttryck för förtvivlan, sorg, utmattning, oro, många olika reaktioner skulle jag säga.
Men de som är kritiska till regeringen, de har ju krav. Vad är det de kräver?
Ja, men en återkommande krav som hörs mer och mer nu också i närmare valet. Vi är närmare, så jag var också på den här vanliga, kan man säga, protest eller demonstrationer som är varje lördag i Israel eller i Tel Aviv, också på andra delar av Israel, men framförallt i Tel Aviv. Det är det här kravet på en oberoende statlig utredning och ansvarsutkrävande liksom. Det är ett tema som verkligen går igen nu, både den här i torsdags då när det var 1000 dagar, men också på de här andra protesterna på lördagen.
För jag tänker, det har ju gjorts utredningar tidigare då, hur militären och säkerhetstjänsterna misslyckades. Varför räcker inte det för de här demonstranterna?
Ja, men det stämmer. Många, om inte de flesta, de riktigt högt uppsatta inom den israeliska försvarsmakten och säkerhetstjänsten, Shin Bet och så vidare, tog ju på sig ett omedelbart ansvar, till och med avgick vissa av dem direkt efter eller ganska strax in på den 7 oktober. Men det har ju inte tillsatts en statlig oberoende utredning, och Netanyahu, han sa förlåt Slicha i samband med begravning av en av de här gisslan som sköts ihjäl av Hamas, som när de israeliska trupperna närmade sig in i Gaza. Men annars har det ju varit att den här sittande regeringen då inte vill gå med på en sån här just oberoende statlig utredning, som är mycket större än den här mindre utredningen som till exempel IDF har gjort själv. Man vill ha liksom en helhetsutredning där man tittar både på underrättelsemisslyckande före, det militära svaret, den här dagen just då 7 och kanske 8 oktober, politiska beslut före och under, men också liksom som man kan plocka upp. Bara kan ge några intressanta exempel, alltså om man jämför till exempel med andra Libanonkriget 2006. En månad efter den vapenvilan, tror jag det var, så tillsattes en sån här utredning. Lite annorlunda typ av utredning, men ändå en mer omfattande. Även Yom Kippur eller oktoberkriget 73, en månad efter krigsslutet. Och sen om man tar en sån här händelse som Sabra Shatila, den här massaken 1982 i Libanon, då tog det 2 veckor efter händelsen att man tillsatte en utredning i Israel. Så att detta är någonting som man förväntar sig helt enkelt.
Och varför vill inte Netanyahu och regeringen göra det nu då?
Man hävdar ju då att man vill vänta till efter kriget, att det inte är lämpligt att göra det under krig. Och då menar ju, har det funnits ett visst stöd för det. Men nu är det ju vapenvila också, så att nu skulle det ju verkligen kunna vara läge, menar ännu fler då, att göra det. Men även andra oppositionella inom militären och så vidare har tyckt att man måste påbörja det tidigare. Och en anledning till detta är väl antagligen de bitarna som just handlar om det politiska beslutsfattandet före och under 7 oktober, att det kommer att bli en del av den här statliga oberoende utredningen då, och där kommer ju Netanyahus politik och hans regeringspolitik att nagelfaras såklart.
Ja, det är ju högsta domstolen då som skulle tillsätta en sån här kommission, och Netanyahu och nuvarande regering är kanske inte HDs främsta tillskyndare. Vilken roll kan det spela för det här?
Nej, detta är ju, precis som du är inne på, är detta ett jättestort problem. HD, högsta domstolen, har ju flera gånger krävt att regeringen ska ytterligare motivera varför man inte anser att man ska tillsätta den här utredningen. Man köper alltså inte regeringens olika motiveringar som man har skickat in. Och den senaste gången HD krävde detta var i april i år, och då hade regeringen 2 månader på sig, och det har fortfarande inte hänt någonting. Så här, detta potentiellt kan ju komma att leda till en kris mellan HD och regeringen.
Lorin, turerna kring Netanyahu och 7 oktober, de är ju ganska dramatiska ändå. Uppmärksamma sånt där du sitter i Erbil i Kurdistan, eller ser man det här enbart som en nationell israelisk fråga?
Ja, här ute i samhället skulle jag nästan säga att det syns inte alls, ingen uppmärksamhet alls. Folk är så upptagna här, vet du, med egna nationella frågor och säkerhetsläget här i området, och det dyker upp i media, men inte alls i samma utsträckning som i israeliska medier till exempel. Och när det väl rapporteras om det så sätts det ofta i ett mer bredare sammanhang där fokus då ligger på hur konflikten och det här kriget påverkar Kurdistanregionens egen säkerhet och dess, vad ska man säga, relationer, känsliga relationer med grannländer och västvärlden. Så nej, inte alls så mycket skulle jag säga.
Isabel, när du var ute bland demonstranterna häromdagen och du sa att det var sorg och ilska och trötthet också. Alltså, vad säger du om kraften i de här rörelserna just nu?
Ja, jag har följt dem under många år nu, och jag måste säga att det är, speciellt om man tittar på de här protesterna som är på lördagar, som ju hela tiden har varit kontinuerligt under flera år, så är det en betydligt mycket tunnare skara som är ute nu. Det kan ju förvisso bero också delvis på att vi går in i sommaren nu, skolorna har slutat och så vidare, men det har sett ut så under en ganska lång tid, och jag tror att det är också en del av den här utmattningen. Och det är ju vanligt också, man ser till forskning kring proteströrelser och så vidare, att uthålligheten är ju avgörande för att man ska lyckas. Och nu har de ju hållit ut väldigt länge. Och samtidigt så måste man ju också komma ihåg att det är ju en viss del av det israeliska samhället som är ute och protesterar på till exempel lördagar. Alltså när det gäller den här manifestationen 1000 dagar i torsdags, då var det ju en bredare uppslutning av människor. Men just lördags protesterna och demonstration mot regeringen, det är ju oppositionella, de som inte har röstat på den här sittande regeringen.
Får 7 oktober, tror du, en roll i de kommande valen i Israel?
Ja, absolut. Alltså det ser vi redan nu. Gadi Eisenkot, som är en av de här, som den politiker som har etablerat ett nytt parti, Ashar, som är före detta ÖB och bland annat har en son och en systerson som dog i kriget i Gaza som soldat och så vidare. Han är ju stenhård på kravet på till exempel en statlig oberoende utredning och ansvarsutkrävande och så vidare, och direkt kopplat till den 7 oktober. Han satt ju också i det här krigskabinettet under kort tid, bröt med Netanyahu och lämnade det. Men också om man går tillbaka till det vi pratade om tidigare, den här schismen mellan högsta domstolen och regeringen när det gäller statlig utredning och andra frågor, är ju något som också Netanyahu eventuellt kan gynna honom att upprätthålla. För det finns också bland de som röstar på honom folk som stödjer den typen av politik, och som menar att högsta domstolen är politiserad för man menar att den inte representerar den delen av befolkningen och så vidare. Så att det här kommer absolut att vara en av de avgörande frågorna i det kommande valet.
Tack så mycket, Isabelle Schidenbeck, professor vid Göteborgs universitet är du, men just nu i Tel Aviv, och Lorin Ibrahim, SRs utsända i Erbil i Kurdistan i Irak. Och jag påminner om appen, där finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Du markerar den här hjärtsymbolen och pushnotiserna också, så missar du inte nästa avsnitt. Producent idag, Jon Jeppsson, tekniker Maria Stillberg, och jag heter Lasse Johansson.